Vi ska prata medeltid. Hur spännande är det?
Jättespännande.
Det är ganska spännande. De har mycket att göra med den. Så.
Ja. Och ni har varit med och levande göra medeltiden, kan man säga.
Mm, det stämmer.
Mm. Vandring genom medeltidens Österbotten, det är ett projekt som vi nog har nämnt här tidigare i radion också. Nu har det hänt saker och ting. Men hej, det kanske du kan ta en sån här rekapitulering. Vad är detta för projekt?
Det är ett projekt som vill synliggöra den ganska undanskymda medeltiden i Österbotten. För det har visat sig att det är liksom en lucka. Många har sysslat med arkeologi och det är järnålder och det finns fina fynd och många känner till en hel del om den saken. Och sen har vi ju allt från det där stora ofreden och finska kriget och allt framåt. Men där finns många hundra år som man inte riktigt pratar om och inte vet så mycket om heller. Och lite, någonting av den här luckan har vi velat fylla med det här LIDAR-projektet som vi har jobbat med några år.
Det finns ju det så kallade tomrummet också.
Ja.
Då det inte lär ha funnits någon här i Österbotten.
Ja, det är så här rent arkeologiskt nog motbevisat, men det är klart det har funnits lite färre människor eventuellt nog under medeltida perioder än under järnåldern till exempel, som ju var en sån här guldålder på många håll här i mellersta svenska Österbotten kustlandskapet.
Mm. No, medeltiden var, den var ju många hundra år, men vilken liksom, är det någon skild period ni fokuserar på här eller?
Ja, det vi lyfter fram här mest är 13- och 1400-talen, men att medeltiden...
Sen medeltid.
Ja, precis, om man räknar det så kontinentalt, för vi är ju alltid lite, ska vi säga, efter här i Norden.
Renässansen kom hit på 1800-talet. Ja, nog kämtat.
Ja, det är ungefär från 1300-1400-talet det vi jobbar med, men medeltiden är ju det vi har lärt oss i skolan, att ungefär är från 1150-talet fram till Gustav Vasa på 1500-talet. Mm. Så det är den längre medeltiden.
Just det. Om man vill levandegöra sånt här nu i vår tidevarv, så böcker så funkar inte så jättebra. Inte om man ska fånga ungdomars och barns intresse. Så det blir film.
Det blir film då istället. Och vi fick uppdraget, det här vi gjorde uppdraget, att levandegöra de här berättelserna i videoform eller filmform. Mm. Och det är de som nu är publicerade då alltså. Det var ju ett för oss väldigt intressant uppdrag. Precis som Heidi just sa, så jag hade ingen aning om vilka berättelser som fanns från 1300- och 1400-talet. Jag har hört den där gamla berättelsen om sjörövarna på Korsholms slott som är en av berättelserna vi har lyft fram. Så den hade ju hört något lite om tidigare, men när vi började dyka in i de här manuskripten så det var ganska mycket intressanta saker som kom fram och som vi då har försökt åskådliggöra och levandegöra i form av de här fem filmerna.
Mm. Hur valde ni då fem filmer? För det fanns ju säkert massa spännande stories.
Jo, egentligen finns det ju inte så där riktigt tusentals arkivdokument att utgå från. Mm. Utan det dokument som berättar om Österbotten är ungefär 100 stycken, som om man räknar med att österbottniska sockennamn och ortnamn nämns. Och då är det ju en hel del sådana här rågångar och gräl vid tinget som man ju har kunnat också senare.
Men det är sånt som intresserar.
Det intresserar, men det är kanske mera just den här fastighetsärenden. Att det vi försökte hålla utkik efter bland de här 100 dokumenten som då är, kan sägas vara österbottniska. Så det var att det fanns någon så här liksom lite dramatisk potential i det. Att det handlar om någon person eller något som har hänt, just någon så här spännande. Och på det sättet så vaskar vi fram då fem, om vi säger gestalter eller grupper av personer liksom via fem dokument, om vi säger så. Det här, där har jag ju haft jättestor hjälp av just Simon och Anders Wiks på Rethink som har hjälpt mig att göra det här urvalet. Jag kom ju fram med en sån här lite längre lista och ni kollade igenom och kunde direkt se vad som kan utvecklas vidare.
Mm. Det är ju lite skillnad att när man skrev dokument på 1300- och 1400-talet så tänkte man inte riktigt på ungdomarna eller människan år 2020 med attention span på 6 sekunder eller vad det är. Så att det gäller ju det där att just först jobba om berättelserna så att de funkar i en kort filmform, kort videoform, och sen också se att hur får man det åskådliggjort? Hur kan man inom rimliga liksom budgetramar och så vidare, hur kan man göra dem i någon form som berättar om hur det såg ut på den tiden, och samtidigt är liksom attraktivt och ser bra ut, men samtidigt inte blir allt för resurskrävande. Så där jobbar vi med en animatör, Jenny Wik då, från Åbo, som har stått för bilderna, och så har vi gjort en sån här animeringsversion av de illustrationerna som vi tycker åskådliggör ganska bra. Så har vi fått bra hjälp av många duktiga berättarröster från nejden.
Mm. Nu tycker jag vi ska ta och lyssna till inledningen av en av de här filmerna. Så man får ett hum om vad det handlar om. Och vi tar just det här med piraterna. Så vi ska se om jag får igång den här och så det hörs.
In the soon-to-be Kingdom of Sweden was a region as yet unnamed, a province filled with adventures and challenges, with struggles and dangers, in an era of legends and myths. A province that would become Ostrobothnia.
Nåja, här kommer en av de här språkversionerna. Så kommer vi bra in på det. Jag hade nog tänkt spela den svenskspråkiga, men webbläsaren vill att vi ska vara internationella idag. Det är bara på svenska som det här har gjorts.
Nej, det här ska ju göras så tillgängligt som möjligt, så att då finns det också inläst på, berättat på finska och på engelska. Så det finns tre stycken språkversioner så att också både en nationell och en internationell publik ska kunna se de här filmerna och ta till sig dem. Och så måste jag passa på när du en gång spelar den videon att tacka Martin Holm på Southfjord Audio som har stått för musiken och för ljudeffekterna. Varje litet skrik eller swoosh av pilar eller klang av svärd som ni hör, så har han tillverkat antingen hemma i sitt kök eller någon annanstans. Väldigt skickligt.
Det som kallas Foley-ljud.
Mm, absolut.
Mm.
Ja, helt fantastiskt. No, soundtrack. Ja. Jag är jättenöjda och imponerade.
Vi ska se här. Nu tog jag fram en annan. Undret vid säljakten. Och nu är det den svenska versionen. Vi ska höra vad som kommer.
Ensamma och utlämnade. Mörkret faller på och Gudmund och de två andra, Johan och Olof, turas om att vaka och hålla varandra varma. Då det ljusnar ser Gudmund en annan av kamraterna, Björn, flyta omkring ensam på ett angränsande isflak. Han ligger dödstrött och håller i sin harpun. Med sina sista krafter lyckas Björn ta sig över till deras isflak. Men han är så frusen att han en stund senare inte andas mer. Havet blir hans grav. Johan förtvivlar. Ack, vi olyckliga! Här ser vi nu det havsdjup som ska bli vår grav. Och inte vet vi hur det går med vår frälsning.
Det är så spännande, så då måste jag dra ner här. Men där hörde man just den sista sucken till exempel.
Absolut. Ja. Vi kan ju som sammanfattningsvis kan vi säga att det var inte lätt på den tiden.
Nä.
Vi kanske inte hade lätt nu, men då var det verkligen inte lätt.
Mm.
Ja, vi har faktiskt kunnat konstatera det. Samma förstås, vi som har jobbat med dokumenten i första hand då, tänkt på de här människogestalterna, att det där, en sak som ju var väldigt närvarande var ju förstås också nu, men ännu mera kanske då, den här tron också på helgon. Och det är ju det som har avsatt spår i arkiven, de här mirakelberättelserna. Det är ju inte direkt kanske alltid Gud, utan de här helgonen man har tackat och man har vallfärdat, och då har det upptecknats. Så det är ju på det sättet som de här två av de här fem berättelserna som vi nu för fram som har kommit till, bevarats.
Men bara tills HBO får ny som det här, att det finns sådana här berättelser här. Så.
Ja, det finns ett par berättelser som bra skulle kunna bli en, åtminstone en sån där tredelad serie eller någonting sånt annat. Men en överraskande sak från de här berättelserna också är hur lätt det verkar vara för alla att om det blev ett problem eller någonting sånt, så hoppar man i en båt och så åker man och snackar med kungen i Stockholm. Alltså det fanns inte i min åtminstone, hur jag hade fattat att medeltiden gick till Österbotten, utan det var som, nej men vi åker till Stockholm, okej. Okay. Ungefär samma sak som att vi hoppar på Silja eller Viking Line och köpar över.
Hur lätt är det man att få audiens hos statsministern i vår tid? Hon har så massa möten och allt möjligt, så är hon fullt upp.
Ja.
Läser knappt sin e-mail. Assistenterna tar hand om det.
Nej, österbottingarna har alltid varit nära Stockholm, att det började sitt i då. Och det syns ju faktiskt här i att de hoppa i båten och åkte iväg. Men det var ju nog stora, strappatsrika resor.
Ja, ja. Men märks just den här, jag tänkte säga internationella aspekten, men vi var ju en del av Sverige. Så. Men just den biten kommer det mycket i de här berättelserna.
Ja, egentligen så speglar de här dokumenten i sig också den här nära nordiska kopplingen. Att det material vi har så finns ju inte, det är ju inte egentligen någonting som finns förvarat riktigt här i Riksarkivet här i Vasa eller ens i Finland, fast mycket finns i Finland. Men bland annat i en berättelse så finns i Åbo domkyrkas svartbok. Mm. Det är om en präst, och den har ju räddats långt före Åbo brand redan till Stockholm, tack och lov. Så den har inte brunnit upp.
Och jag läser här att han blev bannlyst. Han blev bannlyst. Därav svartboken. Där var det HBO-vinkeln, Simon.
Absolut. Där kan man få in ganska mycket saker som HBO brukar tycka om.
Ja, svartpärmade boken. Men sen har vi också det här sjörövardokumenten, finns delvis i Köpenhamn. Det finns också i bland annat Danzig, Gdansk. Mm-hmm. Och så har vi dokument just som finns förvarade i Linköping och det där, och Stockholm som sagt. Mm. Att det är ganska internationellt material som vi har.
Den här Torbjörn från Tjöck då, den första österbottningen om vi kallar honom det lite på skoj. Honom är jag nyfiken på. Mm.
Alltså han är den första österbottningen som vi känner till namnet, som vi vet namnet på, första namnet som är nedtecknat. Och han hade berättelsen går ut på egentligen på svårigheter mellan ska vi säga språkgrupper eller svårigheter mellan folk som bor i inlandet och i utlandet och vid kustlandet, i och med att man bör dela på naturresurserna på den tiden. Mm. Men där kommer det då in språkstridigheter och då som tar ett väldigt olyckligt slut för vissa, och då blir det dags att försöka reda upp de grejerna. Så att man kan se den berättelsen, så ser man hur det går mellan hur det går för Torbjörn.
Kan vi lära oss något av den historien? Med tanke på moderna språk, motsättningar kan man säga.
Ja, kanske snarare att man ska försöka leva i samförstånd och att diskussion alltid är bättre att ta till en bord.
Ja,
exakt.
Hörrni, nu då är jag nyfiken. Jag spelar från YouTube den här videon och det är där det ligger. Mm. Så att alla kan se. Och hur hittar man den? Vad ska man söka på?
Om ni går in och söker på Medeltidens Österbotten så hittar ni tre stycken. Det finns en skild kanal som heter Medeltidens Österbotten. Där finns det tre olika spellistor. En för de svenska filmerna, en för de finska filmerna och en för de engelskspråkiga filmerna. Så då är det bara att gå in och kika på dem.
Mm. Var marknadsföringen klar då när ni har varit i österbottnisk förmiddag? Eller hur ska ni få ut det här till folket? Och vem riktar ni er till?
Jo, vi riktar ju oss det är den här väldigt kända breda allmänheten som ju sen alla vill famna. Men en väldigt, väldigt viktig sån här kärnmålgrupp är ju nog de som går i femman och sexan och läser om den här medeltiden i skolan. Mycket har ju bantats ner dessvärre med historieundervisningen, men att åtminstone i lågstadiet, som jag nu säger, femman och sexans lärokurser har man det här undervisningen om den här tidsperioden. Och de här eleverna och deras lärare vill vi ju inspirera på allt sätt, och den vill vi nå. Det är en sån här kärnmålgrupp. Sen har vi ju jobbat också en del med turistnäringen och turistguider, också med fortbildningen om det här projektet. Och det är också en viktig målgrupp att nå det här, för de har också bland annat sprida de här engelska versionerna. Och förstås alla som är intresserade av medeltiden, men särskilt just elever och lärare och hissalärare. Och vi ska ha en drive på Facebook. Vi har det redan nu, men vi kommer att göra en liten synligare kampanj på Facebook. Vi har också skicka info till pressen. Vi vet ju inte hur mycket allt utrymme vi får. men det där, i alla fall i dagens Pohjolainen, Ilkka Pohjolainen, så vet jag att vi är på första sidan faktiskt. Och det är ju jättekul. Så att också, som sagt, den finska målgruppen ska nås. Så att vi håller nog på här under de här vårvinterveckorna nu med utskick också. Förstås helt med personlig, och så att vi ber att folk delar det på Facebook och försöker sprida den här liksom djungeltrumman, som det ju ofta är nu också via sociala medier.
Mm. Finns det någon chans, eller har ni liksom tänkt att guider och så vidare haka på här, att om någon utlänning ser någon, det är vid någon svensk tävling då för enkelhets skull, och så kommer de hit och besöker oss då som turister och så vill de gärna se något av de ställena som nämns och höra mer. Vad månne det finns för beredskap då?
Jo, turistguiderna tror jag nog kommer att utveckla bra beredskap att visa de här platserna. Sen har vi ju den lilla utmaningen som gäller det medeltida Österbotten, att de här tinnarna och tornen och stenmurarna reser ju sig inte så på så många ställen, så att den effekten får ju nog skapa. Med våra berättelser också guiderna får skapa det på plats med sitt berättande, som de ju är bra på. Mm. Så det är nog där vi får fortsätta sen.
Men det är bra lockbete till Österbotten i allmänhet, de här filmerna. Nåja, men hej, händer någonting mer inom det här projektet nu då? Vandring genom medeltidens Österbotten, eller var det där nu?
Vi ska faktiskt ännu plocka fram några spår från medeltiden, fast jag just konstaterar det som vi vet att riktigt murar och vajande vimplar och sånt ju inte finns, men under det här projektets gång har jag alltså åkt runt i Österbotten och träffat mycket människor, hembygdsfolk och lokal historiskt intresserade, och jag har samarbetat med Arbisar och medborgarinstitut för allt från Närpes till Karleby, och faktiskt har över 1000 personer varit med på de här föreläsningarna och träffarna sammanlagt, vilket ju tror det tyder på just det här informationsbehovet kring den här perioden. Och då har en del kommit att berätta att jag har hört berättas att det skulle ha funnits en medeltida begravningsplats där och där, och någon annan har känner till någonting om den gamla strandvägen som ju enligt historien skulle vara en rest av de här knäktarnas ridväg från Ulfsby till Korsholms slott. Och det här är ju inte arkeologiskt sånt som vi kan direkt verifiera, men det är sånt som är jättespännande att lyfta fram. Och det här ska vi göra i form av en liten webbutställning, och den blir färdig på försommaren. Så att den här modulen som bottnar i de här kontakterna till människorna som vi har träffat under projektet, så den vi vill lyfta fram. Det andra har ju bottnat i dokument, så det känns trevligt att ha bägge delar med.
Ja, häftigt. Hej, avslutningsvis, jag hade ett streck här som jag tycker att vi gärna ska ta upp. Martin Holms musik hörde vi lite här av. Och den finns också att lyssna till som sådan. Inte bara inom filmerna.
Martin har själv lagt upp den på och uppdaterat den här bara för någon dag sedan på YouTube. Jag vet inte om den också finns på Spotify. Det har inte jag sett efter faktiskt. Men man kan bra höra på och lyssna på den musiken. Om inte något annat så kan man leva sig tillbaka till medeltiden och tänka hur det var när det var, livet var svårt och härligt.
Okej. Okay.